Du lyssnar på Dödlig besatthet av Nora Roberts i översättning av Carla Wiberg, uppläsare Anja Lundqvist. Del 1. Hemma, i var helst jag hänger av mig hatten. Johnny Mercer. Hon trodde att de aldrig skulle gå. Alla klienter, och i synnerhet nya, hade samma tendens att dra ut på det och fastna i upprepningar av instruktioner, kontakter och kommentarer innan de äntligen kom iväg. Hon förstod dem. För när de gick ut genom dörren överlämnade de sitt hem, sina ägodelar och i det här fallet även sin katt i någon annans händer. Som hemvakt gjorde Lila Emerson allt hon kunde för att skicka iväg dem lugnade och övertygade om att det var i kompetenta händer. De närmaste 3 veckorna skulle Jason och Maisie Kildebrand njuta av södra Frankrike tillsammans med släkt och vänner. Under tiden skulle Lila bo i deras flotta lägenhet i Chelsea på västra Manhattan, vattna blommorna, hålla deras katt med mat och vatten och sällskap, ta in deras post och eftersända allt som var viktigt och brådskande. Hon skulle sköta växterna på deras vackra terrass, ta emot meddelanden och avskräcka inbrottstjuvar med sin blotta närvaro. Och medan hon gjorde detta skulle hon njuta lika mycket av att bo i det tjusiga London Terrace i New York som hon hade njutit av att bo i den charmiga lägenheten i Rom, där hon mot en tilläggssumma hade målat om köket, och den stora villan i Brooklyn där det fanns en lekfull golden retriever, en gammal vänlig Boston-terrier och ett akvarium med färgrika tropiska fiskar. Under sina 6 år som professionell hemvakt hade hon sett en hel del av New York, och de senaste 4 hade hon utvidgat verksamheten och fått se lite av stora världen också. Inget dumt jobb för den som lyckades få det, tyckte hon, och själv lyckades hon med det. Kom då, Thomas. Hon strök med handen över kattens långa smidiga kropp från huvudet till svansen. Nu går vi och packar upp. Hon gillade den här fasen, att komma i ordning. Lägenheten var så rymlig att den kunde skryta med ett andra sovrum, och där packade hon upp den ena av sina båda resväskor, la en del av kläderna i byrålådorna och hängde upp andra i den välstädade klädkammaren. Hon hade blivit förvarnad om att Thomas förmodligen skulle vilja sova hos henne, och det hade hon inget emot. Hon uppskattade att klienterna, troligen Maisie, hade ställt en vacker, fräsiga bukett på nattduksbordet. Lila fäste stor vikt vid små personliga detaljer. Sånt ville hon både ge och få. Hon hade redan bestämt sig för att använda det första av badrummen, det som hade både ångkabin och ett djupt bubbelbadkar. Man ska varken avstå från bekvämligheterna eller missbruka dem, sa hon till Thomas, medan hon ställde undan sina toalettsaker. I de 2 resväskorna fanns nästan allt hon ägde, och hon var noga med att placera allt där det passade henne bäst. Efter att ha funderat en stund valde hon matgruppen till kontor och ställde den bärbara datorn så att hon hade utsikt över New York så fort hon lyfte blicken från skärmen. I en mindre bostad skulle hon utan problem ha kunnat arbeta i sovrummet, men när det nu var så gott om plats kunde hon lika gärna utnyttja den. Hon hade fått instruktioner om alla köksapparater, om fjärrkontrollerna och säkerhetssystemet. Det fanns mängder av finesser som tilltalade hennes inre nörd. I köket hittade hon en flaska vin, en vacker skål med färsk frukt, ett urval dyra ostar och ett meddelande, handskrivet på Maisies monogramprydda brevkort. Ha så trevligt hemma hos oss, Jason, Maisie och Thomas. Gulligt, tänkte Lila, och visst skulle hon ha trevligt. Hon öppnade vinflaskan, hällde upp ett glas, smuttade och godkände. Sen tog hon med sig glaset och sin kikare ut på terrassen för att njuta av utsikten. De hade utnyttjat utrymmet väl, tänkte hon. Ett par bekväma fåtöljer med mjuka dynor, en grov stenbänk, ett glasbord och så krukorna med små odlingar som hon gärna fick skörda och använda. Prunkande blommor, körsbärstomater i vackra klasar, doftande kryddörter. Hon slog sig till ro med Thomas.